Hemma i min hall så hänger det en tavla som jag ser varje gång jag går ut och varje gång jag kommer hem. Och på den tavlan står sinnesrobönen. Det är min dagliga bön kan man säga, och jag har mer och mer kommit att fästa mig vid den sista raden. Gud, ge mig förstånd att inse skillnaden. Det som jag är orolig för, det är att jag lägger min kraft på det som inte är så viktigt och det som kan vänta, och att jag försummar det som är bråttom och viktigt. Och därför så ber jag inom mig och uttalat ibland också just om detta. Gode Gud, hjälp mig så att jag inte lägger min kraft på fel saker, utan det viktigaste och det som ska göras först. Det är dagens tema för min predikan om brådska och vila i det andliga livet. Och det ska jag försöka väva samman med dagens texter. Idag är det kyndelsmässodagen. Kyndelsmässodagen, det är, ordet betyder detsamma som engelska candle, det är ett ljus. Och det är en dag som handlar om att Jesus bars till templet när han var en liten pojke. Och därför så är vi fortfarande lite kvar i julstämning. Om ni la märke till så var den här salmen stod under julsalmer. Och den hör hemma där. Det är alltså två frågor, eller en fråga. Vad är bråttom och vad kan vänta i mitt liv, i ditt liv och i den här församlingens liv? Den första bibeltexten tänkte jag återberätta. Det är Lukas som berättar att Josef och Maria kommer med Jesus då, som har omskurits efter 8 dagar. Och sen efter 40 dagar då hennes orenhet, hennes kultiska orenhet är över, då kan de få komma till templet och där ska de offra ett lamm helst. Men om man inte har råd med det så är det en duva. Och där möter de två åldringar, Simeon och Hanna. Hanna sägs vara över 80 och Simeon har vistats i templet länge och han har, som det heter, han har väntat på Israels tröst. Och han har fått vänta länge. Och så kommer då det här unga paret. Efter 40 dagar då så kommer de för att offra. Och då i den här berättelsen så läser jag in den här frågan. Vad är bråttom och vad kan vänta? Det mest anmärkningsvärda som fick mig att sätta det här temat, det är ju att om det nu var bråttom, hur kan det då komma sig att Jesus, som det här lilla barnet, väntade i 30 år på att sätta igång verksamheten? Här hade man väntat på Israels tröst länge, på Messias. Och Simeon och Hanna har väntat i årtionden på att få tacka Gud för bönesvar. Och de har minsann fått vänta. Kunde inte Gud ha haft lite mera bråttom och ge dem bönesvar? Men det finns ju en sak till, om det var riktigt bråttom med frälsningsverket. Varför tog Gud vägen om en kvinnas kropp då det tar 9 månader att leverera en baby? Kunde han inte gjort som i den grekiska mytologin, att man bara skickar ner någon som sätter igång liksom på en gång? Om det är bråttom. Men det var tydligen inte bråttom på det sättet. Och Jesus dröjde. Hans tid var ännu inte inne. Det fanns de omkring honom som sätt igång nu då. De sa nej, vi väntar, min tid är ännu inte inne. Och sen vet ni, när han väl började så pågick det i 3 år och så var det över. Och så sa han, nu är det fullbordat. Det där kan ju ge anledning att ställa frågor. För det första, varför skulle det dröja så länge? Och det andra, varför skulle det ta slut så fort? Om han hade fått leva i 80 år han också, tänk vad mycket gott han skulle ha uträttat. Han som hade sådana förmågor. Men han säger vid 33 års ålder, nu har jag gjort vad jag ska. Jag vet när det är min tid. Jag vet när jag har gjort vad jag ska. Och då blir det inte bättre av att jag får mera tid. Det viktiga är att man gör vad man ska när tiden är inne. När är vår tid inne? När är det dags? Och när kan det bli för sent? Det här temat kan man ha som grund för bibelstudium om man vill. Det finns många berättelser. En del av oss tänker kanske på Marta och Maria då Jesus är hos dem. Och Maria sitter vid Jesu fötter och Marta håller på med stöket. Och då så säger Jesus, du gör dig bekymmer och oro om många handa. Men det är väl inte så viktigt. Det kan väl vänta. Men det här kan inte vänta. Att sitta ner och tala med varandra. Och Marta förekommer i en annan text också. Och det är när hennes bror Lazarus är död. Och de har skickat bud på Jesus och sagt, skynda dig nu för han håller på att dö. Och så dör han. Så kommer Jesus. Och då säger Marta, om du hade varit lite snabbare hade han inte behövt dö. Och Jesus, han verkar inte riktigt ta det där så dramatiskt, utan han, det är som om han säger, Marta, Marta, jag tror inte du har förstått riktigt. Poängen med min budskap är inte att vi ska slippa dö. Poängen är att vi ska dö och uppstå. Att det finns en lösning som handlar om död och uppståndelse, inte om att slippa dö. Och så demonstrerar han det i det här fallet. Och sen hade vi då en annan text idag. Det finns två texter. Den ena var alltså Lukas berättelsen om från templet och det andra det är Jesu undervisning. Så här skriver Matteus. Jesus lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Jag försökte ta reda på hur lång tid det tar för ett senapskorn att bli ett träd, men jag har inte lyckats hitta svaret på det. Kanske någon vet. Men det, så mycket är det ju klart som att det går inte fort. Och likadant är det med surdegen. Det dröjer innan det är klart. Man får intrycket, tycker jag, när man läser de här texterna att med himmelriket är det inte bråttom på det sättet. Troende människor måste lära sig att vänta, som Simeon och Hanna. Och samtidigt så kan man säga att till exempel i Saltaren, som ju är de troendes bönbok, så upprepas ständigt och jämt, Herre, dröj inte. Skynda till min räddning. Skynda till min räddning. I de som läser tidigare, den läser det ständigt. Skynda till min räddning. Som om det vore bråttom. Det är som om vi måste lära oss ett annat räknesätt. För Gud är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Ja, vad drar jag för slutsatser? Jag har skrivit så här. Andliga skeenden kan inte forceras. Men det är viktigt att de kommer igång. Det är viktigt att de börjar. Och att de kommer igång, det räcker. Och då tänker jag till exempel på rövaren på korset på ena sidan som började det andliga skeendet. Det sista han gjorde, han sa, tänk på mig. Och det andliga skeendet började och han fick omedelbart svar, idag ska du vara med mig i paradiset. Det är viktigt att det kommer igång. Jag har hört även ett profant talesätt, nämligen det här. Om någonting är riktigt viktigt, då är det inte bråttom. Och så kan man ibland möta människor när man talar om deras livsfrågor och det är så väldigt bråttom. Och sen, är det viktigt? Är det inte bråttom? Ja, det här lever vi ju i ständigt allihop, tänker jag. Vad är bråttom i våra liv just nu? Vad kan vänta? Vi håller på med den ständigt. Och den sitter liksom i kroppen, det här med tiden. Vi lever ju i tiden. Vi lever i ett timligt liv. Jag tänkte bara dela några erfarenheter som kan belysa det här och du kan foga in dina egna. Det var en kväll här där jag hade haft något möte här på kvällen. Och sen gick jag bort till tunnelbanan och skulle åka hem till Kristineberg. Det är inte så långt. Och så kommer jag upp för rulltrappan och så ser jag Hagsätra 8 minuter. Så tänker jag, nej. 8 minuter till tunnelbanan kommer. Onödig stress kan man säga. Jag hade inte bråttom, jag hade ingen tid att passa. Och ändå var det som en ryggmärgsreflex. Det ska inte stå 8 minuter. Det ska stå Skarpnäck 1 minut. En annan erfarenhet från tunnelbanan. Som jag har gjort flera gånger, framförallt tror jag när jag bodde ute på Ekerö, men när jag reste mycket ut i landet och jag måste åka tunnelbana först för att hinna med tåget som skulle ta mig ut i landet. Och ibland var ju tidsmarginalerna små. Så när jag väl hade satt mig kommit in på tunnelbanan så var jag stressad över att tunnelbanan skulle hinna fram i tid så att jag skulle hinna med tåget. Vilket betydde att jag inte satte mig ner. Utan jag stod vid dörren ifrån Bromma till centralen och hade bråttom. Som om det skulle kunna påskynda turen. Är det någon som har gjort så? Ja, det klokaste hade ju varit att säga, nu ska du sätta dig ner och ta det riktigt lugnt. För så fort du är framme på centralen måste du springa för livet för att hinna. Då är det bråttom, men nu är det inte bråttom. Kan du försöka skilja på när det är bråttom och när det inte är bråttom? Och så tänker jag på en annan verklighet som vi nu lever med. Och det är när man är, inte bara är sig själv utan man är ett par stycken i en familj eller så. Att bli överens om vad som vi ska göra nu och vad som kan vänta. Brukar ni lyckas med det? Det kan handla om man ska fixa i hemmet, vad man ska göra. Och någon säger det är jättebråttom och den andra säger, men du, det där kan vi vänta, det är inte så bråttom. Och om man inte lyckas bli överens om det, då har man faktiskt fått ett problem. Då är det svårt att slappna av tillsammans. Om vi inte är överens om när vi kan vila och när det är bråttom. Och så är det ju i en församling. Om vi inte kan bli överens om när det är tid att vila och när det är tid att skynda. Varenda en av er vet vem Bamse är. Och ni vet att det är ibland väldigt bråttom att bekämpa fienderna. Och så finns det då en som är på Bamses sida, han heter Skalman. Och när det är som mest bråttom, då ringer mat- och sovklockan. Nej, inte nu. Nu måste vi göra någonting. Och Skalman säger, usch, jag tyckte jag hörde ett fult ord. Skynda. Bråttom. Sådana ord får vi inte säga. Och då tänker jag faktiskt på en biblisk situation. Lärjungarna är ute på båt. Det är storm. De är rädda att gå under. Det är jättebråttom att någon ingriper. Och Jesus ligger och sover i för. Och de väcker honom och säger, bryr dig inte om att vi håller på att gå under? Och han verkar inte alls stressad. Han säger, men ta det lugnt. Det här har vi väl en lösning på. Jag ska inte säga att Rune Andreasson har lånat Skalman-bilden ifrån Jesus, men man kan ju faktiskt tänka åt det hållet. Att allt tar sin tid. Har ni ingen tro? Det här att det är en inbyggd stress i våra liv. Alltså, förr var vi ju vana vid att man fick skicka ett brev och så fick man vänta till det. Någon hade fått det och skickat brev tillbaka. Idag är vi irriterade om vi har några sekunders väntetid på mejlen. Därför att det ska ske på en enda gång. Det sitter liksom i ryggmärgen. Och jag har en god vän som hade varit i Kina. Han hade varit och sett i en trädgård hur de demonstrerade bonsai-träd. Och så hade någon sagt, visat upp ett bonsai-träd och sagt, titta så fint det här är. Tänk vad vackert det här är om 100 år. Sen kom han hem till Sverige och där i posten, reklamen, så fanns det reklam från Weibulls. Och där stod det, plantera idag, skörda om 14 dagar. Och reflekterade över hur olika grundkänsla vi kan leva med som människor. Om vi tänker på Symeon och Hanna i dagens text eller på senapskornet, så kanske vi ska hänvisa till det ibland när det är stressigt och säga, tänk på Symeon och Hanna. De fick vänta. Det får man. Det ingår. Det fanns en del goda regler tidigare i vår kultur och ett sånt var sorgeåret. När man hade mist någon, gjort en stor förlust, så sa man att du, det tar ett år att gå igenom den här processen innan man riktigt är mogen och klar för att starta vidare. Idag berättar begravningsbyråerna om att folk nästan inte har tid att komma på begravningen. Man har inte tid med sorgen och inte med döden. Därför att vårt tempo kräver att vi ska hålla igång. Hur är det här då med att vänta sin verksamhet till man blir 30 år? Är det klokt? Kan vi lära av det? Ja, det vi kan säga är att den tidiga kyrkan hade faktiskt en regel som sa att andlig ledare får man inte bli förrän man har uppnått Herrens ålder. 30 år. Då kan man bli andlig ledare. Och innan man får bli andlig vägledare ska man vara 35. Jag har ju i mitt liv, som många av er vet, undervisat på Betelseminariet och jag har sett många brinnande unga människor som inte kan bärga sig för det är så bråttom att komma ut så de hinner inte ens studera några år. För de ska ut och verka. Och vid 30, då är de redan utbrända. Så har det varit med en del. Då är det slut. Då, när det skulle börja. Och då man skulle ha 35 år kvar, då är de färdiga. Vad blev det? Vad är det för brådska? Vad är det för världsbild som får oss att tro det? Så hur ska vi alltså veta vad Gud säger till oss just i den situation där vi är nu? Och till och med här i gudstjänsten och inför gudstjänsten så kände jag att jag har ju ett val om jag ska stressa er eller om jag ska lugna er. Jag kan till exempel välja en psalm som heter Ingen hinner fram till den eviga ron som sig ej eldigt framtränger. Eller jag kan välja, vila i mig. Du ska se att allt ska bli stilla i dig. Genom mig kan du bli fri. Eller jag kan skynda till Jesus, frälsaren kär. Eller om det inte vore gudstjänst, Tove Janssons. Skynda dig älskade. Skynda att älska. Dagarna mörknar minut för minut. Vad är det som är viktigt att säga? Vad är det som är bråttom? Och vad är det som kan vänta? Och då tänker jag att det är ju roligare att lugna än att stressa. Det är inte så kul att stressa folk. Låt mig ge en liten situationsbild som är några år gammal. Min syskonbarn, David, var i Stockholm. Han kom från Jämtland. Han var trygg där uppe i naturen och trygg kille. Men sen skulle vi gå på vattenfestival. Kommer ni ihåg att vi hade något sånt? Det var några hundratusen ute. Och det var han inte van vid. Och inte jag heller. Och då så sa jag till David när vi var där på Skeppsbron i mängden. Du David, jag tycker vi ska göra så här att jag skriver mitt telefonnummer på din hand. Om vi skulle tappa bort varandra så kan du alltid visa att de kan ringa det här så kan jag hitta. Nej, det ville han inte. Men skulle inte det ha varit bra? Varför ville han inte det? Därför att den tanken fick inte finnas. Att vi skulle kunna komma ifrån varandra. Det får inte hända. Det vill jag inte veta av. Så jag fick inte skriva det där. Vi skulle inte komma ifrån varandra. Och så tänker jag att det är med mycket som är bråttom och kan vänta. Är det bråttom att skaffa brandsläckare? Usch, prata inte om det. Då påminner du om att det kan börja brinna. Ja, det kan det. Och börjar det brinna då är det för sent att skaffa en brandsläckare. Det är bråttom att skaffa beredskap. Men det kan dröja till den behöver användas. Det har ju hänt en del tragedier i skolor. Det har lett till att vissa lärare och skolor har ordnat någon sorts katastrofkit, en katastroflåda som står i klassrummet. Vad innehåller den? Ja, den innehåller till exempel en fotoram. Den innehåller ett ljus. Den innehåller någon sång eller någon text. Så att om det skulle inträffa att någon i klassen omkommer plötsligt så vet man vad man ska göra. Då har man sett möjlighet att sätta dit ett foto. Man kan tända ett ljus. Man kan sjunga en sång. Man är förberedd. Ingen vill tänka att det ska ske. Men när det sker, om man inte har tänkt, då är man inte rustad. Då är det så bråttom så att det är för sent. Det är alltså vissa saker som är väldigt bråttom. Att bli beredd är bråttom. Brandövningar, övningar för terrordåd. Mina barn är ju lärare. De har haft sådana. De ska veta hur de ska förhålla sig om det skulle komma en beväpnad in. Hur gör vi då? Och när man övar så påminner man ju om att det kan ske. Det kan ske någonting. Och då gäller det att vara rustad. Men nu är den välbehagliga tiden, säger Bibeln. Nu är frälsningens dag. Det är inte för sent nu att börja förbereda sig för vad som kan hända i sitt liv. En annan liten händelse som sitter djupt i min ryggmärg kommer ifrån min familj och några har nog hört mig tala om den eller kanske läst om den. När min mormor som miste tre av sina barn var på väg att mista sitt andra, hon var 30 år och hade cancer och det var en väldig stress kring det där. När Gunhild var sjuk. Och det var en vän i familjen, i den här fromma baptistiska familjen, som tyckte att det var jättebråttom nu att ta kontakt med Philadelphia-församlingen i Stockholm och be att äldstebröderna där bad över en duk som de skulle skicka med post ner till Oskarshamn där det var, så de kunde lägga på den här så att Gunhild skulle leva. Och mormor, jag har sett i hennes brev, hon var inte stressad. Hon sa, jag vet inte om vi ska hålla på det här viset och tjata. Gunhild är ju frälst. Och snart är hon bärgad. Det är redan klart. Men under tiden ska vi lindra hennes nöd på alla möjliga sätt. Men hon ska ju dö. De skickade efter den där böneduken och hon sa, vi vill ju inte göra den här väninnan ledsen, hon som är så för alla böner, så vi får väl göra så där då. Men egentligen ville de inte, för de ville inte att det skulle vara bråttom, för det var inte bråttom. Inte det viktigaste var bråttom. Det där har satt sig i mig på något vis, att vissa saker är inte bråttom. Och vissa är det ingen mening med att ha bråttom med. I lokaltidningen på Kungsholmen så var det för lite sen så. Det var en kvinna som hade varit sjuk och hade hållit på att stryka med. Och så berättade hon om att om hon hade fått hjälp lite tidigare, om det hade funnits mera resurser, så skulle ingen behöva dö i den här sjukdomen så där på det viset. Men rubriksättaren hade väl kanske inte tänkt hela vägen, utan de hade satt som stor rubrik. Eva tror jag hon hette. Eva vill hjälpa andra, kolon. Ingen ska behöva dö. Punkt. Då tänkte jag att är det det som är målet, då är det väldigt bråttom. Eller också är det ingen mening med att ha bråttom. Det går inte att jäkta bort det. Men man kan bereda sig. Det som däremot är bråttom, säger Jesus, det är att försonas med sina medmänniskor medan man har dem med sig på vägen. För det kan bli för sent. Försoningen kan bli för sent. Det gäller att göra det på en enda gång. För plötsligt kan någon vara borta som man borde ha talat med. Eller som man säger, det där ska jag göra så småningom. Det är väl inte så bråttom att få ordning på sina papper och så för sina efterlevande. Jag har ju hela livet på mig. Och så är det för sent. Den här växlingen mellan när man kan vila och bida och när man har bråttom, den blev speciellt tydlig i en situation som jag såg i den här serien som kanske några av er också har sett, som heter The Crown på Netflix. Den handlar ju om drottningen i England, men den handlar om mycket i den engelska historien. Och i det avsnittet som grep tag i mig, så handlade det om en plats i Wales som heter Aberfan. Där hade de en kolgruva och de hade mot goda råd lämnat högarna väldigt höga med avfall och slagg och så. Och det låg en skola alldeles intill. Och så blev det mycket regn. Och när regnet satte högarna i rörelse så blev det en lavin och skolan krossades. 116 barn och 28 vuxna omkom 21 oktober 1966. Då blev det extremt bråttom att gräva. Att rädda liv. Så mycket man någonsin kunde. Och det var inte bråttom att ta reda på vems fel det var. Det är meningslöst just då. Det får man lösa sen. Nu måste vi rädda liv. Och så efter ett par dygn så var det inget som var bråttom. Då var de döda. Vad gör man då? Ja, det skulle bli begravning. En jättelång grav, många kistor. Och då tog de fram sin katastroflåda, kan man säga. De hade inom sig ord att använda när det är för sent. att rädda och för sent att gräva. Så där stod befolkningen och de sjöng i svensk översättning. Jesus värnar själen min. Bär mig genom livet mitt. Medan vågen sköljer in, medan stormen rasar vilt. Ingen tillflykt finnes mer. Blott hos dig min själ är lugn. Överge mig ej, jag ber. Ge mig tröst i varje stund. De hade ord när det var för sent. För det var något som inte var för sent. Och det var att ta sin tillflykt till Gud. När drottningen hörde inspelningen, då kom hennes tårar. Hon som sa, jag kan inte gråta. Det är något fel på mig. Men då kom det. I det yttersta nödläget. Det där är precis som med David på Vattenfestivalen. Något som man kanske inte vill påminna om. Det kan bli hotfullt. Vet du vad som kan hända? Skynda dig. Men det är faktiskt sant. Har du någon beredskap? Jag nämnde i bönestunden innan gudstjänsten idag, det var någon som frågade hur mår och så där, som vi gör. Att när jag var ung i kyrkan och så den fråga som då ställdes, det var inte så, kanske så mycket hur mår du, utan hur har du det med Gud? Och vi blev överens om att båda frågorna är viktiga. Det är viktigt att fråga hur mår du, men det är också viktigt att fråga hur har du det med Gud? Har du någon katastroflåda att ta till när det är för sent att fixa och stressa och jäkta? Bered dig att möta din Gud, sa man ibland. Ja, det finns ju en andlig tradition som har talat om att aftonbönen är ett viktigt tillfälle, och vi har ju sällan aftonbön tillsammans i kyrkorna numera. Kvällsgudstjänster, men aftonbönssalmerna är nästan alltid dödsförberedelser. Då vi ska överlåta oss till natten i förhoppningen om morgondagen, men vi ska släppa taget. Och att lära sig de salmerna, det är att ha en katastroflåda som man tar fram när den behövs. Vi får väl intrycket av att lärjungarna ville skydda Jesus från döden, och några tyckte det var bråttom då när det var mycket som rörde sig omkring honom. Men Jesus hade inte bråttom att bli skyddad. Han sa, jag vet vad som är min uppgift. Och jag tänker att det där talesättet från Karl den XI:s tid på 1600-talet, då herremännen kom till Stockholm för att de skulle ställa till ordning i livet i staten, så mötte de skyltar på vägen där det stod: vad göras skall är redan gjort. I herremän resen inte så fort. Ni har inget för att ni stressar. Det är redan gjort. Och så är det faktiskt med frälsningen. Om vi ska hitta på ett sätt att frälsa världen och att det är bråttom, då har vi liksom inte fattat att det där är redan gjort. Det är någonting som vi kan ha i beredskap. Ta till. Någon har gjort det för oss redan. Så att vi kan få ro att ägna oss åt det som ska göras här och nu. Och inte satsa vår kraft på det som vi ändå inte kan göra någonting åt. Det där handlar, tror jag, om språket. Att vi har ett språk, att vi har ord. Att vi har bilder. Det där har aktualiserats bara för en vecka sedan i DN. Där Björn Wiman skrev ungefär så här: kunskapen om att allting kan ta slut har funnits i religionens värld. Den sekulariserade samhällets blinda tro på det eviga framåtskridandet har gjort sitt bästa för att förtränga den. Den religiösa mognaden i vår tid kan på så sätt ses som en rationell respons att vår belägenhet kräver ett annat språk. ett annan erfarenhet. Kanske är det bara religionens unika kunskap som kan ge den andliga frihet som är nödvändig för att förändra världen. Ett annat språk. Jag hörde just Björn Wiman förra året vid två tillfällen, och det jag minns speciellt är han säger: kyrkans uppgift i vår tid är att vara kyrka och att använda sitt språk. Och där slutar min predikan för idag med den här summeringen. Andliga skeenden kan inte forceras fram, men det är viktigt att de börjar. Det viktigaste att säga är inte att det kan bli för sent, utan att säga: idag är den välbehagliga tiden. Idag är frälsningens dag. Det är bråttom att ta till sig det. Låt oss be. Gud, du som omsluter oss, du som är evig och vi som är så begränsade, ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra och mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Vi tackar dig för att du har gjort det viktigaste. Hjälp oss att ta det till oss. Förvaltade. I Jesu namn. Amen.